Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter David Jakobsson och jag sitter och pratar med redaktör Jan-Erik Berggren. Hej Jan-Erik!
Hej, hej! Hej.
Var är du någonstans idag?
Nu sitter jag faktiskt på min altan. Vi ska börja med att be om ursäkt för vad vi har haft lite dåligt ljud här i två poddar i rad. Första podden så brusade det från min mikrofon. Och i förra podden så hördes min fru prata i telefon ihärdigt under tiden som vi pratade.
Ja, det har jag missat.
Och jag sitter ju med lurar på. Så att jag hör ju liksom inte riktigt allt som kommer in från sidan av mikrofonen. Ja, ja. Jag trodde att jag hade hittat en bra plats nere i källaren. Men det här var ju då en tidig kväll vad vi spelade in. Och då var hon involverad i ett väldigt intensivt telefonsamtal med vi.
Okej, okay. Det var inga hemligheter.
Jag vet, det kan ha varit det. Hon håller på med den här hästtävlingen i Friends Arena, så det kan ha varit något så här.
Oh, ja.
Det spännande. Det kanske är många som analyserar den podden
nu efter det här.
Jag klipper sönder ljudet och så. Men för säkerhets skull så har jag kört iväg henne till Paris. Så det är långt därifrån. Hon borde inte kunna höras.
Nej, okej. Okay. Okay. Det kan man ju förutsätta.
Det enda som det kan höras är en liten hund kanske då.
Ja, men det får vi leva med.
Ett skall.
Ja, det kan vi leva med. Ja. Jag sitter hemma vid köksbordet. Inga hundar, inga fruar, inga barn.
Det är lugnt och skönt.
Ja, väldigt lugnt och skönt. Jag har varit ute och flugit lite, så jag har inte riktigt orkat mig in till jobbet än idag.
Nej, du har varit i Barcelona.
Jag har varit i Barcelona.
Den trevliga stad.
Ja, det är jättetrevligt. Landade dock lite sent. Vid midnatt landade jag och sen så skulle jag ta mig hemåt och komma i säng och sådär. Så trots att det är förmiddag nu så är jag fortfarande lite sådär morgonvaken.
Och vi avslöjade ju förra podden att det handlade om nya Outlander hybrid.
Precis.
Är den bättre nu än den här som vi har kört som långtestbil i över ett år, va?
Ja, den är bättre. Alla bilar brukar ju få någon slags facelift, brukar man kalla det, i mitten av sin livscykel. Att man uppdaterar lite utseende och tillför någon slags liten finess och sådär. Den här har Mitsubishi faktiskt jobbat ganska mycket med bilen. Så det är en ordentlig... Vad ska man säga? En ordentlig tillpiffning av bilen.
Men det är samma drivlina.
Samma drivlina. Det är
samma
i princip det enda som är orört. Ja, de har jobbat lite med den också. De har gjort den så att den blir lite... Man kunde störa sig på den gamla lite. Att det tog lite tid att komma iväg från noll. Att det liksom tog en liten stund innan bilen reagerade från noll. Jag vet inte om du har tänkt på det.
Jo, men det är så är det ju. Den är lite... seger i responsen liksom från.
Ja, det har de fixat till lite grann, så nu behöver man inte stå där och vänta en halv sekund på att det ska hända någonting när man har tryckt ner trotten. En stor grej är ju designen på bilen. De har fått en hel del kritik, framförallt från Europa, för att bilen ser tråkig ut. Och det har man lyssnat på och byggt om fronten och byggt om aktern och tryckt dit några nya lister och sådär.
Men det är samma taklinje, eller ganska rak?
Ja, taklinjen är samma. Jag vet inte, målet har vi varit som alla andra bilar att försöka få dem att se bredare ut. Och det har väl Mitsubishi också gjort. Det finns ju en trend att bilar ska se breda ut nu. Det är tydligt när man tittar på till exempel Porsche Cayenne, den senaste versionen. Då har man liksom flyttat ut avgasrören så långt, långt ut det bara går för att skapa liksom någon slags illusion av oj, vilken biffig bil som kommer här. Mitsubishi plug-in hybrid har ju liksom inte så stora avgasrör att skryta med. Så de har ju istället dragit ut dimljus längst ner och längst ut sådär. Någon liten list som ska förstärka den här känslan av bredd. Nya bakljus som också ska förstärka det där.
Men det här att många gör som ett GT-tak, alltså taklinjen sluttar ner på slutet liksom bak.
Ja.
Det har de inte ändrat på, så den ser fortfarande ut som en liksom fyrkantig bil.
Ja, det gör det ju. Och det där är ju, det är tur att de inte sänker den där taklinjen, för den har ett jättefint bagageutrymme, bilen.
Ja, och man sitter jättebra i baksätet och man ser jättebra ut. Ja. Det är ju, den är ju jätteskön att köra, åka i och köra.
Mm. Och nu är den ännu skönare att åka i. För att de har, det är den andra stora grejen. Mitsubishi är ju en japansk biltillverkare som vill sälja bilar i Europa. Nu har de lyssnat jättemycket på europeiska kinkiga kunder, och en grej har varit komforten. Och det har de jobbat ganska bra med. Så de har visat upp långa listor på olika punkter de har fokuserat på. De har varit och grejat med chassi, de har jobbat med stötdämpare och med fjädrar, och de har mer ljuddämpade material runt om på olika platser i bilen. De har bytt ut glasrutorna mot bättre isolerade glasrutor. Gjort om fälgarna. De har gjort massa grejer för att få bilen att bli liksom både bekvämare och tystare. Och det har de lyckats med. Det är jätteskön att åka den här bilen nu, tycker jag.
Jag har ju gnällt lite grann på instrumenteringen och på logiken i olika funktioner.
Mm.
Att det är lite så här rörigt. Man får säga det lite typiskt japanskt rörigt.
Mm.
Så att man, det här moderna begreppet UX-designer, att de inte liksom hade med det från början. Mm. Har man stramat till nu själva, ja, knapparna och funktionerna och så?
Det mesta skulle du känna igen dig när du sätter i bilen. Men de har gjort om layouten i P-skärm och sånt där. Det finns en liten annan struktur i det där. Men helt nya grejer är det inte riktigt där. Däremot i kupén så har de fått till en bättre kvalitetskänsla. Bilen känns lite dyrare inuti nu. Man, i de liksom, om man väljer den högsta utrustningsklassen så har man fått en bättre skinnklädsel med bättre skinn i. Sådär. Man har hittat lite detaljer som man har uppdaterat materialen i. Gjort en ny mittkonsol som är lite mer premium, eller vad man ska säga. Och det... Ja, men bilen har fått ett ordentligt lyft och känns trevlig.
Vi har ju haft då förra generationen som långtestbil, och vi körde väl upp till 2000 mil, va? Om jag minns rätt, med den allra första. Mm. Och sen har vi, bytte vi till den här Seven Summit versionen som är lite bara, ja, det är bara lite designförändringar sådär, lite lister och lite så. Och nu är det klart sen igår när du åkte hem därifrån att vi ska byta till den här nya versionen i höst, sen höst ungefär. Innan vi hoppar på. Vi har ju haft en annan bil på gång som långtidsbil, men den dröjer till efter årsskiftet. Så vi hinner då köra kanske 1000 mil med den här nya Outlander också. Ja. Jag har också gnällt på förbrukningen på bensinmotorn.
Ja. Jag har skrivit min text där, då fortsätter jag gnälla över det, för den, alltså, det är ju inte en bil som är gjord för att köras egentligen med bensinmotorn. Sen, det här är en bil som görs allra bäst när man kör korta sträckor och kommer ihåg och stoppa in den här laddsladden. För att det är en törstig bil om man bara kör med förbränningsmotorn. Eller bara kör med förbränningsmotorn, det kan man aldrig göra, eftersom upp till 65 km i timmen är det alltid elmotorerna som driver. Men ja, det är en bil som är gjord för att laddas. Och laddar man den så kan man ju komma några mil i alla fall. Jag kommer bra
det
bil.
Längre räckvidd?
Ja, de det är säkert.
Samma batterier och så.
Ja.
Men det är en jättestor serie i Sverige.
Ja, än så länge.
Än så länge, ja. Nu kommer ju de andra här på löpande band. Nu blir det klart i dagarna att BMW rulla fram sina laddhybrider på 3-serien här, och redan i höst. Och vi har ju berättat i förra podden om Passat GTE.
Ja, det är ju Passat.
Ja, då säger det, kostar ungefär lika nu då som en Outlander.
Ja, då det är ju samma prisspann. Och det är naturligtvis den absolut värsta konkurrenten för Mitsubishi att hantera. Att det är, de har nog gjort den här ordentliga uppdateringen lite med andan i halsgropen, kan jag tänka mig. Så när de fick veta att den här GTE var på gång, så har de liksom försökt att möta Olle Grin lite.
Men vi har ingen annan SUV, va?
Nej.
Det är XC90 ju... kommer då, men det är en annan bit.
Ja, det är en annan, helt annan prisnivå. Men det är ju, alltså, ska man ha en tjänstebil och man vill ha en plug-in hybrid, om man är ute efter riktigt stora utrymmen, så är ju det här ett bra val. Men det enda som man egentligen inte kan ha åt Passaten, det är väl kanske fyrhjulsdriften som Outlander har. Det tror jag attraherar många, framförallt här.
Ja, absolut.
Det är många som tror sig behöva fyrhjulsdrift i Sverige. I alla fall.
Ja, det är jättemånga som köper.
Ja.
Fyrhjulsdrift. Då är det bra. Jag har ju också kört bil sen vi pratade så vid senast.
Ja, du har ju kört spännande bil.
Jag var på en spännande resa till norra Spanien, inte Barcelona. Jag var väl så närmast 45 mil kanske från Barcelona,
okay,
norrut. Och det var en liten annorlunda upplevelse faktiskt. Jag insåg på flyget ner till Bilbao via Bryssel att jag var nog enda svensk på den här testkörningen.
Mm.
Det var en specialinbjudning för vår bilgörningmedlemmar. Vi är ju tre från Sverige, så jag insåg att man kan åka med Tommy och är med. Och ingen annan svensk var där heller på flyget. Så att, det händer ju då och då att man är själv från Sverige. Sen när jag kom fram till flygplatsen så brukar det stå en liten människa där med en liten spade där det står en rätt bilmärke på. Men jag gjorde inte det, så jag började leta i mina mejl och så här, skulle jag gå någonstans eller vad var träffpunkten. Men det dök fram två pigga män där, en engelsman och en spanjor. De förklarade att det var bara jag som skulle komma och vi väntade inte på någon annan. Och de hade en bil redo åt mig här ute på flygplatsen.
Ja, härligt.
Jag hoppade in där i en bil och de hoppade in i en Discovery.
Ska vi avslöja nu vilken bil det handlar om?
Jag körde alltså Jaguar XF. Och då körde vi iväg där ungefär 2,5 timmars körning till en resebana. Och de låg bakom mig. Och vi hade så här kommunikationsradio. Så jag fick sitta själv i bilen med navigering och så körde vi iväg.
Ja.
Och då satt snällt bakom i kön där och körde. Sen har vi ju i dagarna lagt upp en film när jag blir coachad, kan man väl kalla det, runt Navarra-banan.
Ja.
Vi hade en väldigt energisk engelsman som först visade mig hur man skulle köra runt banan själv. Och sen bytte vi, så fick jag köra och satt han bredvid. Och verkligen helt coachade.
Jag har sett den här filmen. Jag hade ju kört av banan direkt med allt det där snacket i bilen.
Och han var jätteduktig. Alltså, det var superbra. Liksom. För han körde ju samma snack när han körde själv. Ja. Och så när jag bytte så här, tror att jag kommer komma ihåg det där nu. Liksom. Ja, men det är lugnt. Du kommer att klara det här jättebra. Liksom. Och sen in och in.
Jag tycker det är jättesvårt att ta instruktioner samtidigt som man ska köra bil i full fart på en resebana. Ja.
Nej, men han var ju så här, han pekade verkligen med hela handen. Så han skriker i filmen, push hard, push hard.
Break, break.
Men det var, vi testade ju deras fyrhjulsdrift framförallt. Och man kände verkligen hur kraften vandrade mellan bak- och framaxeln.
Mm.
Och hur det hjälpte bilen. Och det handlade mycket om, det är ganska tung bil. Det handlade mycket om att liksom sätta bilen i rätt läge inför kurvorna. Det hör man också på filmen. Här ska vi bara bromsa för att få ihop bilen i, få rätt tyngdpunkt på rätt ställe i bilen.
Mm.
Ja. Och sen testade vi lite att stänga av antislag och sånt.
Mm.
Men det var faktiskt en väldigt trevlig bil.
Fick du köra den på vägen också någonting?
Ja, vi körde på väg. Sen körde vi därifrån till ett hotell i Pamplona. Och dagen därpå så gav vi oss upp i Pyrenéerna. Gränsen till Frankrike. Jag tänker mig att det var där uppe där Johan Nylägger till och tränade från ett längdskidåkningsställe där vi kikade lunch.
Okay.
Och Tour de France passerade precis de här vägarna. Det är mycket cyklister som får upp där och var i vägen, kan man säga. Fantastiskt fint. Jättefint om man nu ska åka på semester någon gång. Så många åker till södra Spanien.
Mm.
Eller Costa Brava där du var till. Men norra var det var jättefint. Grönt och alltså frodigt och fina små byar och ordning och reda.
Ja.
Så att jag förstår kanske att det här var, som någon sa när den här killen som åkte bakom mig hela resan, när han var från Barcelona och sa, men det här är den rikaste och mest välmående delen av Spanien.
Mm.
Och de vill ju också vara självständiga. i basken där. Men sen från lunchstället så frågade de så, ja, nu ska vi egentligen åka tillbaka till hotellet, men och så får du skjuts därifrån till flygplatsen, men om du vill så får du köra, det är 3,5 timmes körning. Ja, jag tror att vi ska köra det. Så jag tror jag satt den här bilen i 7-8 timmar på 2 dagar.
Det är mycket körning nu.
Det är mycket körning, det tackar man för. Det visste att jag var inte helt själv, det var, vi var 4 stycken jurymedlemmar där. Det var jag, 2 från Ungern och 1 från Grekland.
Okej.
Så det var inte så trångt, kan man säga.
Okej. Säljer du många jaggar i Grekland, tror du?
Ja. Det kanske är när de får låna lite mer från Tyskland så kommer de att köpa fler. Nu har inte jag alla fakta där, men det står på vår sajt om alla siffror på den här bilen. Men jag tror faktiskt att grundpriset var inte så många, mycket över, alltså kanske 380. Sen landar man väl ganska snabbt på 500. Beroende på vad man vill ha. Alltså.
Men typ Audi, BMW, Mercedes nivå.
Ja. Alltså. Men jag tycker att det här är rätt bra alternativ om man vill ha lite annat. Liksom. Lite annorlunda bil.
Ja, de där tyskarna börjar ju bli lite för lika varandra. Det är många som har riktat en kritik.
Ja, jag går ändå liksom. Fixat till. Det känns kvalitetsfullt och man blir riktigt bra. Jag gillar bensinmotorn. Det var den drygt 08.
Nu försvann du på min video här. Men...
Det kändes lite tung fram med diesel.
Är du med?
Ja, jag med. Skype som hackade lite där. Ja, det kändes lite tung fram. Jag sitter tungstyrd ska jag inte säga, men det, när man körde långt så kändes det lite typ liksom lite, ja, lite motstånd i ratten. I mina betyg där så klagade jag också på deras filhantering, alltså man håller kvar bilen i samma fil. Det var väl ungefär samma system som Volvo och Ford har, fast sämre. Det var väldigt ryckigt i ratten. Det var inget vidare.
Men det går ju att stänga av.
Det gick att stänga av. Det gick att ställa in så här, hur känns det man vill ha det. Jag provade det, jättemånga olika inställningar. Nej, man vill inte ha det. Så du... hade de någon form av autobroms, men det är inte på den bilen som jag testade. Jag körde 3 olika bilar. Ingen hade någon form av varning när man kom ifatt folk på motorväg och sådär. Snabbt.
Ja.
Men det ska finnas, och det kanske var så att det var man behöver tillvaro med de här 2 kamerorna längst fram som känner igen saker.
Du pratar om bensinmotorn där.
Ja, vi hoppas att de kommer att paketera det i grundversionen i Sverige. Så att det här får vi det mesta från början.
Du gillade bensinmotorn, sa du. Vad är det för motor?
3 liters V6 var på 380 hästar.
Oj.
Den gick bra.
Ja, kan jag tänka mig. Men det kommer, den kommer i diesel också?
Ja, vi har kört 2 diesel, 2 liters diesel och en 3 liters. Så finns det, jag tror det fanns 2 versioner av 2 liters också. Så man gick ner så långt som 100, och fanns 160 hästar i minst. 180 var den vi körde. Eller 300 körde vi också, V6. Men det finns ju så, jag fick ju massa reaktioner när jag hade ut lite tyckanden på sociala medier. Många tycker fortfarande att jag går inte ska hålla på med diesel, att det rimmar illa.
Ja.
Jag vet.
En konstig åsikt. Ja, det är många reagerar på att Porsche håller på med diesel också.
Ja. Men nu är ju diesel på väg ut igen, så att...
Ja.
Nu kanske man ska vara piggare och köra bara bensinen.
Nej, jag vet inte. Det finns fortfarande många dieselkunder.
Ja. Jag tror att 2 liters diesel kommer från början från person. Det är där man märker att de är små. Alltså, Land Rover Jaguar-familjen är ungefär lika stora som Volvo. De ligger där på 480 000 sålda bilar.
Ja, det är dyrt att ta fram egna motorer.
Ja, det har ju Volvo gjort faktiskt. Det får man ge dem cred för. De har varit väldigt tydliga med att de satsar på en egen motorfamilj. Och det har väl... Ja, vi får se om Jaguar orkar med det, eller Land Rover. De laddar ju annars för sin sin SUV, F-Pace.
Just det.
Som kommer att bara visas i Frankfurt.
Mm.
Det var en väldigt... man förstår att det var en väldigt viktig bil för dem.
Ja, det ser jag fram emot att se. Två veckor. Om två veckor
får vi se. Jag har sett lite bilder på den. Men de har ju Evoque som är en supersuccé.
Mm.
Så de har lite att... Ja, inom familjen lite att gå efter.
Mm. Verkligen.
Nej, men det är väl en av de mest spännande bilarna i på bilsalongen som vi lovar vi ska prata mer om nästa vecka.
Ja, då kör vi ett Frankfurt Extra, ska vi säga det?
Frankfurt Extra,
ja.
Mm. Men som sagt, jag går XE som är lite mindre varianten och XF som är den större. Absolut ett alternativ om man är trött på Audi, BMW, Volvo, Lexus, Mercedes.
Mm. Ja, ja. Spännande. Du, när kommer den här jaggan? När kan man få se den på hemmaplan?
De ska väl ska ut nu i höst.
Mm.
Det borde jag veta. Jag tror det är leverans nu också. I höst, den första i alla fall.
Mm. Snart man då. Kul.
Ja, de ska ju vara med i årets bil också med båda de här. Mm. Så att de är, det är ju säljstart i år överallt. Typ.
Mm. Då lär vi prata mer om den när vi gör vårt Tannis Extra om några veckor.
Ja, då får du känna på dem också.
Ja. På dem. Det ser jag fram emot.
På tal om Volvo, vi har ju sett bilder nu på nya S90.
Ja, eller i alla fall på en leksaksbil i skala 1-43. Det har ju hänt flera gånger att nya bilmodeller har råkat avslöjas på grund av att leksakstillverkare har lagt ut bilder på sina små bilar som de börjar sälja. De får ju tillgång till information om hur bilarna kommer att se ut för att kunna liksom starta igång sin produktion.
Ja.
Ja. Nu har du läckt ut lite bilder på S90. Vad tycker du när du ser den?
Nej, men jag tyckte man kände igen den här stora motorhuven från några av konceptbilarna.
Mm.
Ska jag kraftigt markera det.
Mm.
Sen pratade jag med en kollega till oss som faktiskt har sett bilen på riktigt.
Mm.
Som sa att det stämde kanske inte helt till 100, den här leksaksbilen.
Ja, det var aktern som det var synpunkter på, har jag hört också.
Ja. Ja, men den ser ju rätt snygg ut.
Mm.
Det är ju XC90-plattformen så att man känner igen den också, tycker jag.
Mm.
Just på den här motorhuven och lite fyrkantiga.
Mm. Det blir en stor bil, men jag tycker att den där designen gjorde att den ändå såg ganska, som säger, lätt ut. Gjorde du inte det?
Ja, precis. Den såg inte tung och klumpig.
Nej, det är spännande. Vi borde väl ganska snart få se bilder på en riktig bil, kan jag tycka.
Ja, vi har spekulerat i den här podden flera gånger nu, att vi tror ju att de ska kunna visa den i höst redan.
Mm.
Jag har hört lite från Volvo att de är lite upptagna med andra saker i oktober här, så att kanske de november.
Mm. Jag har försökt fråga Volvo också, men de är väldigt, väldigt tystlåtna.
Ja.
Men allra, allra senast kommer vi få se den i Detroit.
Ja.
I januari.
Precis, det är den stora världspremiären som laddar för.
Mm. Alltså vi tjatar mycket om den här S90. Det egentligen så är det ju kombiversionen V90 som kommer att vara den mest intressanta i Sverige. För den ersätter ju V70 som nu går ur produktion. Eller hur?
Ja, precis. Och hur ska man lyckas få ner priset på V90?
Mm.
Så att det blir attraktivt i Sverige. Det är svårt att... V70 säljer, vi fick ju försäljningssiffror för
augusti
och hittills i år, och de säljer ju fortfarande väldigt, väldigt bra på V70.
Mm. Nu kommer ju Volkswagen och daskade till med första platsen i augusti.
Ja, och det var ju ingen överraskning för dem. De brukar få bra augusti tydligen. De hade ju bra marginal också. Det var ju så här, nästan 1500 bilen.
Mm.
Ja, det är ju märkligt alltså att han är i augusti.
Folkamånad.
Ja, det är det. Sen som Folkbankchefen Sten Forsberg sa, att han visste ju inte riktigt när vi träffade honom på GT-körningen om det skulle, hur bra det skulle bli, för att vissa märken har ju förmåga att sälja många bilar sista dagarna i månaden.
Mm-hmm.
Ja. Man friserar till siffrorna kan man säga. Det kan ju vara en handlare som registrerar bilar på sig.
Mm.
Och då kommer det ju in i statistiken.
Mm.
Och det där är speciellt tydligt runt årsskiftet.
Just det.
De olika bonusar ska ticka ut. Det är många bilar som säljs där i mellandagarna, konstigt.
Ja.
Folk mellandagsrean liksom. Viktig bilbransch.
Ja, det är väl så. Men du, ja. Volvo har ju lite nyheter också som faktiskt har börjat rulla redan. Vi har ju pratat om V60 Cross Country tidigare. Det var väl i våras som jag var iväg och körde den där bilen. Och den pratade vi rätt ordentligt om. Den börjar ju säljas nu.
Ja, i helgen va? Förra
helgen kanske. Mm. De har ju byggt en sedan också. En S60 Cross Country. Den här bilen... Okej, jag borde fräsa runt i den just nu. Men jag ska ut och köra med den alldeles strax. Vad tycker du om den?
Men den är ju lite konstig. Alltså, den är väl lite byggd för Sverige, misstänker jag. Här är väl ingen stor säljare.
Nej, man tänker ju lite USA när man ser den.
Ja, ja.
Ja. Men är det inte lite tufft att man... Alltså, det har väl någon sån här konstig sanning att om en bil i offroad-kostym måste vara kombi.
Ja.
Jag vet inte varför det ska vara så.
Nej, det behöver inte vara.
Jag tycker det är tufft att de har fast byggt sig då.
Ja.
De har ju ingen aning vad han säger på Skype, men jag kan ju fortsätta att prata om...
Försäljningen i USA gick upp i och för sig från låga siffror.
Cross Country. Nu kommer du tillbaka, Erik, eller? Är du med?
Ja, nu är jag med. Nej, men de har ju sålt ju... Det var plus 18% i USA, tror jag.
Mm.
I augusti. Och det var, ja, de går ju väldigt bra där, fast från låga nivåer.
Mm.
Totalt... så passerade de precis 300 000 bil. 300 000. 300 och sådär.
Mm.
Så deras målet på 500 000 kan bli tufft, tror jag.
Mm.
Det är framförallt Kina som dippar.
Mm.
Mer än vad man hade befarat. Jag tror Volvo tror hade räknat med så här 4-5% ner liksom, i Kina. Men det blir nog mer.
Det känns som att det bara var ett år sedan som alla trodde att Kina aldrig någonsin skulle kunna dippa. Och att det handlar bara om att få fram så många bilar som möjligt så skulle man tjäna oerhörda pengar i Kina.
Ja.
Vad hände?
Nej, jag vet. Nu var det börskraschgrejer. Så att...
ja.
Nej, men det är ju det här. Det är att medelklassen där ska ha råd att köpa bil. Och blir det minsta dipp i ekonomin liksom, så har väl de... Kanske de börjar bli nervösa.
Mm.
Att om de verkligen ska kunna ha råd att köpa bil. Sen har de enorma problem där med luftkvalitet och ja, utsläpp. Och så det kan ju hända saker att en stads liksom, regering typ säger att nej, det här går inte. Nu måste vi förbjuda alla bilar.
Mm.
Men det är så här, det är ingen demokrati. Det är som, de kan ju bara över en natt ta bort bilarna.
Mm.
Och de här problemen med miljö och lite annat gör ju att det är lite skakigt fortfarande.
Mm. Ja.
Du har ju varit där, känt på.
Jag har varit där och känt på luften.
Ja. Sen pratade med några Volvo-människor och sa att man springer inte ut och joggar direkt i stan.
Nej. Men som du säger, de har ju liksom det där politiska systemet kan man ju ha många, många synpunkter på. Men när de vill att någonting ska hända så kan det ju hända ganska fort.
Ja, åt alla håll.
Men det finns ju en massa städer där de liksom bara säger nej, vi ska inte ha några tvåtaktsskotrar längre. Nähä, smack så är de borta. Med liksom jätteresultat för luftkvaliteten. Till exempel. När jag var i Chengdu så såg jag en väldigt massa människor som själva hade elkonverterat sina gamla moppar. Så de höll på att tjuvladda. Det var liksom en liten elmotor och batterier de hade klämt in där. Ja. Det var väl ändå coolt.
Ja.
Ja.
Men så har de ju haft en framgång också i veckan med sin XC90.
Ja, de har ju smält den. Euro NCAP har krocktestat den med ett fantastiskt resultat. Jag har inte läst hela rapporten där. Men
framförallt var det ju de här hjälpsystemen. Ja. Alltså autobroms så de fick väl 100% i utdelning på. Och de var väl, av det Q7 krockades ju samtidigt och den var så här aningen bättre på barnskyddet.
Mm.
Det kan de nog skruva till. Men jag tänkte på det här, vi får ju ofta kritik för att vi liksom ger Volvo så jättebra betyg på säkerhet och jämfört med andra, ja, Audi, BMW, Mercedes och så här, och folk säger, ja, men de har ju också autobroms och de har ju samma saker som Volvo. Ja, men det är inte lika bra.
Nej.
Det funkar inte lika, lika höga hastigheter. De känner inte igen lika många faror.
Mm.
Och det är skillnad. Och nu fick vi ju kvitto på det. Eller Volvo också fick kvitto på att de är mycket bättre. Det är väl den bil som har fått högst poäng nu.
Ja, det verkar så. Jag kommer
det är en jätteframgång, även om så här, det är klart, Volvo har ju siktat på det och vill ha det, men att de också nådde dit ända upp i toppen.
Vi pratar om, när vi sitter och pratar om Volvo och Autobahn, ska jag, nu är det ju via Skype och man kan inte se det här i podden riktigt, men jag kan visa dig kanske, Jan-Erik, här. Jag fotade när jag faktiskt använde autobromsen i S60 Cross Country häromdagen.
Men jag ser inte det av någon anledning.
Ser du inte det?
Jag ser bara din profilbild.
Jaha. Ja, men den
får trycka på videon där nere, tror jag.
Ja, men den är på. Den är redan här på. Mm. Nu då?
Nu ser jag det, ja.
Här visar jag Jan-Erik en bild där det står autobroms aktiverad.
Nej, vad körde du in i garaget?
Nej, jag körde i en stor korsning i Bromma. Och en bil helt plötsligt bara tvärnita framför mig. Till synes helt utan anledning. Det var helt rent på vägen. Men bil var tvärnita framför. Och jag hann inte ens flytta foten till bromspedalen. Men Volvon bromsade faktiskt.
Härligt. Ja.
Jag fick väl ganska hög puls och blev lite svettig sådär. Men ja,
det funkade.
Det funkar alltså utmärkt. Det är andra gången, ja, eller möjligen tredje gången faktiskt, som jag provar Volvos autobroms lite sådär.
Mm. Vi har ju pratat om att vi borde gå och göra en genomgång av alla tillverkare och deras olika autobroms. Jag tycker det är för rörigt nu. Och det, jag vet inte varför de inte berättar exakt hur det fungerar. Är det för att de vet att de inte är bäst?
Ja, jag tror det.
Att de är så här, ja, men då kommer det en massa besvärliga frågor. Ja, men de här har ju 60 kilometer och de här kan ju känna igen barn och älgar och lastbilar och ni kan bara känna igen. Alltså.
Och så, men ska de också gå ut och lova och garantera saker, då måste ju det vara så i alla möjliga olika situationer. Och liksom situationer ute i trafiken ser ju väldigt olika ut. Så där. Man kan köra på samma väg och så är det ett annat ljus eller det är en annan typ av fordon som ser lite annorlunda ut och sådär. Så systemet kanske reagerar lite olika på. De måste ju ha väldiga marginaler om de ska kommunicera så att vi kan alltid bromsa i 50 km i timmen.
Jo, men de säger ju knappt ens att det liksom, att de varnar. Eller också har de något fint namn för det här, en funktion som du säger, om det här är liksom så här, det kan heta någonting med att den känner igen faror och bromsar bilen, står det liksom. Ja, men i praktiken så är det en liten symbol som tänds och sen kanske en förbereder bromsen för att de behöver nödbromsa snart. Alltså, hallå?
Mm.
Det är för dåligt liksom.
Mm.
Ja, men de har inte ens varningsljud vissa. Den här filvarningsgrejen där i Jaguaren, det är 500 000 kronors bil. Ja, då är det en liten skak i ratten. Det är inte ljud. Nu har ju Mitsubishi när jag säger piper och den blir man irriterad på för den piper för ofta. Liksom.
Mm, den är väldigt känslig.
Och Jaguaren var ju inte så här. Man kunde ju köra med systemet påslaget. Kryssa mellan fil utan att det reagerade.
Mm.
Det reagerade mest om jag liksom brutalt bytte fil utan att blinka. Med skarp vinkel. Men inte liksom en långsam förflyttning. Då reagerade den inte.
Ja. Ja, konstigt.
Ja, men...
Ja, men det gäller ju allting i en bil liksom, att det är skillnad på kvalitet på allting. Alltså,
ja.
Autobromssystem är en sak, men en bilstereo till exempel. Som, det går inte att jämföra två bilar. Så den här har en CD-stereo, den här också det, då är de lika bra.
Nej.
Vissa låter ju som en kakburk och andra låter ju som att man befinner sig i en konserthall. Sådär. Det är samma med farthållare, sådär. Adaptiva farthållare, vissa är jättebra, andra är skitdåliga. Så det är... Ska man köpa en bil ska man nog ge sig ut och testa den ordentligt själv. Prova alla funktioner.
Ja, men det är vårt jobb.
Ja, det är vårt jobb
för
också.
För kunderna gör ju inte det. De har inte tid eller lust.
Ja, men det borde de göra tycker jag. Annars blir man besviken på sin bil. Men man kan i alla fall inte bara sitta och jämföra specifikationer på...
För nej, för då har alla autobroms.
Ja, men alla
har ju Volvo och någon mer.
Och alla har en stereo med 7 högtalare och alla har liksom allt möjligt. Men det är olika kvalitet på grejerna.
Jag kommer inte ihåg på Audi Q, men det fungerar upp till ganska låga farter. Där, va?
Mm.
Och så skulle de skulle ju visa oss där nu var i Kitzbühel och körde. Då skulle de visa hur den här systemet som bromsar om man gör en vänstersväng och det kommer en bil rakt emot.
Mm.
Ja, han är på 5 gånger innan han lyckades visa att systemet funkade.
Mm.
För ena gången så svängde han för tidigt och andra gången svängde han för sent.
Mm.
Han korsade ju inte utan han hade en annan bil som kom emot honom.
Mm.
Eller också var det för fel fart. Alltså då, det var ju uppenbart att nu står ju vi här vid den andra bilen, halva den andra bilens körbana.
Mm.
Då ska ju systemet se att det här håller på att gå åt helvete nu.
Mm. Ja, det är jag var med att testa Volvo X90 ute på testbanan. Vi skulle göra just den där farliga vänstersvängen så kommer ett fordon.
Uh-huh.
Det var ju ett antal gånger som den här låtsasbilen fick en ordentlig kyss, kan man ju säga.
Uh-huh.
Att det måste ju vara rätt situation. Så finns det en massa förklaringar till det där. Och det är klart att det är vissa när man kör på vissa sätt så vill de inte gripa in i systemet, för de tänker att det kommer inte bli så allvarligt och man förmodligen kan gasa sig ur det eller sådär. Men det är inget av de där systemen är 100%, ja.
Nej. Men det får inte vara för. Det kan inte fungera 10% av fallen, då är det ju meningslöst.
Ja. Nej, det är, man klockar inte 10.
Men det här är viktigt liksom. Det här är verkligen skillnaden på bilen.
Ja.
Och sen då tänker man på de här undersökningarna som visar att väldigt många har inte en aning om vad det finns för finesser i bilen.
Nej.
Eller vill inte använda det eller vet inte hur det fungerar.
Ja, du skrev väl en text om det här?
Det var en amerikansk undersökning i och för sig, men det gäller säkert här också att återförsäljarna är för dåliga på att förklara hur systemen funkar.
Och så kanske man helt enkelt har missbedömt lite grann hur människor egentligen vill använda sina bilar. Att man kanske inte vill leva i sin bil så där som man som biltillverkare ofta
liksom. Man vill ta ut den här och så vill man köra till jobbet och så vill man då att jag har köpt en bil med autobroms så vill jag att den ska kunna stanna om någon bromsar framför mig.
Ja.
Eller svänger ut mitt framför min bil.
Ja, lite så. Men så att du hade
till de lyssnarna här att ska man köpa bil med autobroms och fråga åt försäljaren hur det fungerar.
Mm.
Och ger inte utan fråga igen och igen och igen.
Mm. Eller läs allt om bilar.
Eller läs allt om bilar, så vi hoppas ju att vi kan förklara det. För det är inte så att vi får jättemycket information heller.
Nej. Och att
när vi var som på Jaguar, det är inte så att alla tekniker där vet exakt.
Nej.
De famlar ju också lite. Ja, men det var inte en kamera här och den gör så här kanske.
Mm.
Ja, men här borta gjorde det inte så här.
Mm.
Ja,
Nej, men det är mycket konstigt.
Men det var kul att de fick jättebra betyg och det var kul att det visade sig att de är, att det är förmodligen världens just nu säkraste bil.
Sen får vi ju se om kunderna efterfrågar det runt om i världen. Det finns ju en massa kunder som inte bryr sig om det där.
Ja, men de har ju i alla fall, nu är de ju bäst på någonting.
Ja.
Och det är det de har sagt, att det är det de ska vara bäst på. Bry sig om människan i och utanför bilen.
Mm.
Då har de ändå fått sina argument.
Ja.
Det har också kommit bilder på Tesla Model X.
Ja, det är ju en efterlängtad.
Vad kallar det som en dörrarna? Inte måsvinget här var.
Jag vet inte. Säkert någonting med rummen. Space Wings. Nej, jag vet inte.
Nej, det är så här som
att skulle heta X-Wings. X-Wings.
Jaha, det.
Ja, nej, men den är en tuff bil, eller hur? När var den skulle ha kommit första gången? Den har ju försenats flera gånger, den här bilen.
Ja, i alla fall skulle den komma i januari, va?
Ja. Men de var tydligen inte nöjda med kvaliteten på den. De har jobbat och jobbat med den där bilen.
Men nu ska den ut till kund, va? Direkt?
Ja, direkt nu.
Men jag tror den kommer till Frankfurt, hoppas jag.
Ja, det ska den göra.
Och eventuellt till Tannis-testet också.
Mm. Ja, det får vi också hoppas på.
Och snabbt ut till kunder då.
Mm.
Men du, på tal om Tesla, jag hade ju lite kontakt med läsare där när jag skrev om Jaguar.
Mm.
Det dök upp någon som väldigt energiskt gillade Tesla tyckte att vi skulle ifrågasätta resten av bilbranschen, varför inte alla gjorde som Tesla. Mm. Och alla andra var bakåtsträvare. Ja. Men det är en liten sekt, Tesla-människorna.
Alltså det är ju spännande. Varenda bokstav man skriver om Tesla, nog kommer ett stort antal läsa mejl. Så gör det. Folk är ju... Det är, ja, sekt är väl en bra beskrivning. Nej, en sekt är det ju naturligtvis inte. Men det är väl...
Alltså det är väldigt trogna sitt varumärke.
Ja, men alltså, är det inte lite som det var med Apple i början liksom, att när,
ja.
Alltså Apple var ju, hade ett väldigt, väldigt speciell status. Och de var liksom, prestandan var sämre än alla PC-datorer och sådär, men nog var de bäst i världen i många ögon.
Ja. Jag var lite elak så jag publicerade och skrev att det är väl bra teknik, det är bara synd att bilarna är för dåliga och kostar för mycket.
Mm.
Så det, ja. Nej, förstår, det frustades lite på andra sidan tangentbordet där och så, ja. När de skrev sina svar att det var
förfärligt. Det är konstigt det där med Teslorna, för att kunderna, då kom det en sån här rapport från Consumers Report som vi liksom, Tesla sprängde deras betygssystem. Av 100 möjliga poäng fick den 103. Sådär. I kundnöjdhet. Så alla var så superduper nöjda med sina bilar så att systemet inte pallade det. Men samtidigt så hade de liksom... men de var ju inte helt nöjda med kvalitet och det var liksom massa sådana små... Eller inte massa, några små grejer som de ändå anmärkte på. Jag vet inte, folk verkar vara beredda att ta vad som helst bara de har den där prestandan i bilen.
Ja.
Eller vad är det?
Och det är ändå en bil. Det är en sak om det... Det var människor som inte har kört andra bilar, men det är ganska många som är liksom bilintresserade.
Mm.
Som faller pladask för den här bilen.
Ja.
Ja, jag tycker det är konstigt.
Jag vet inte, du har ju kört Tesla såklart.
Nej, jag tycker att den är lite för tung och det är inte så jättebra ihopskruvat och det är lite, ja, känns som att det fattas lite saker. Och sen är det ju fantastiskt att köra. Alltså det är ju bra prestanda liksom.
Ja,
fort rakt fram. Men,
ja. Och rakt fram är ju nyckelordet här.
Ja. Men det är många som kör bara rakt fram.
Mm. Ja, första gången jag körde en Tesla så det var ju för vinterväglag och vinterdäck. Det tycker jag en bil ska klara ändå. Men då var jag blev nästan nervös över att bilen kändes så tung och var så, den krängde så mycket. När man bara rörde ratten lite grann.
Ja, men det är som att sitta på ett, jag brukar kalla stryken. Stryken är bra, så här, ful begrepp. Men jag förstår vad du menar, att det känns så tungt. Och sen när man styr så bara släpper det.
Ja, typ. Alltså det känns som att alltihopa var beroende av de elektroniska hjälpsystemen. Att de inte funnits så hade jag förmodligen snurrat av E4. Så kändes det. Sen var jag iväg i Norge och körde den här P85D. Alltså den fyrhjulsdrivna varianten som går så där hiskligt fort. Vad är det? 0-100 på 3,1 sekunder, är det så?
Ja. Ja. Nästan lika fort som en motorcykel.
Ja, den är ju stört snabb rakt fram den där bilen. Men det fortfarande så är den inte så fantastisk att svänga med och sådär. Och sen så är det en bil för över 1 miljon. Man vill gärna att klimatanläggningen ska klara att hålla imma borta från fönstren. Man vill inte att det ska blåsa in från en fönsterlist som inte är riktigt tät. Det ska vara liksom, det är för mycket sånt där små kvalitetstjafs, tycker jag. Och bara för att bilen är eldriven då så tycker inte jag att man som kund ska acceptera en lägre kvalitet än i en bil med en förbränningsmotor. Varför ska en Tesla P85D ha sämre grejer i sig än en Porsche Panamera till exempel?
Ja. Ja, än så länge är väl ingen jättefantastisk teknik. Det är väl paketeringen och varumärket. Det är ju inte världens bästa batteri. Alltså alla kan ju göra så.
Alla kan stoppa in ett jättestort batteri i en bil. Ja.
Ja.
Ja, det går ju.
Det är inte världens mest effektiva elmotor.
Nej.
Det är inte världens snabbaste laddning. Alltså det är egentligen ingenting som inte någon annan har, fast de har byggt ett jättebra varumärke.
Ja.
De har byggt en sekt.
Det kommer ju ganska intressanta konkurrenter nu framöver. Ja. Det ska bli jättekul att se vad de har gjort. Alltså det kommer ju en Audi crossover som då är en konkurrent till Tesla X som då har premiär nu. Den ska de ju visa i Frankfurt. Aston Martin kommer ju med en Tesla-utmanare. Även om Aston Martin själva inte kände att de ville prata speciellt mycket om Tesla. Och de ville inte bygga en bil som går så där hysteriskt fort fram, utan han vd:n, som jag glömmer bort vad han heter,
Nya vd.
Ja, Aston Martin-killen.
Farmer.
Ja, så heter han, va? Han sa, vi gör inte Ludicrous Mode för vi tycker att det är fånigt. Vi vill bygga en bil som man kan ta några anständiga varv på en racerbana också. Sådär. Alltså, menar att vägenskaperna är inte okej i Tesla.
Ja.
Så det blir spännande.
Men det är ett jättekonstigt läge, för om man säger som vi säger nu, då säger Tesla-människorna så här, nej men ni är typ bara liksom går i bil, den etablerade bilbranschens ledband.
Mm.
Det är det. Alltså, ni har jobbat för mycket med att ni är inte nytänkare, ni bara nejsar eller ni klarar inte av ny teknik eller nytt liksom.
Men det där kan vilken PR-avdelning som helst snickra ihop, och det är någon PR-människa som har snickrat ihop de där uttalandena som de kommer med.
Ja, men man får höra det från människan, ni tycker bara om tyska bilar och Volvo och så.
Ni är bara nejsar,
ni klarar inte utveckling. Men det är ju inte utveckling, alltså, den är ju för dålig för det priset.
Men det finns ju andra elbilar som vi älskar. Till exempel. Ja. Alltså, nu blir det några tyska exempel här då. Jag tycker jättemycket om e-golfen. Fantastisk bil. Jag gillar BMW i3. En grym bil.
Jo, men det är de etablerade stora tillverkarna som vi har kört i 20 år. Liksom.
Mm. Men det kan ju vara så här också att de kan bygga bilar.
Ja.
De har lärt sig någonting på de här åren när de faktiskt har byggt bilar.
Man kan säga så här, då kan vi säga tvärtom. Men alla som gillar Tesla, ni är bara offer för en duktig PR-avdelning och ett fantastiskt varumärkesbygge.
Ja.
Ni kan ju inte se liksom bilen för vad den är. Alltså det finns ju den sidan också. Mm. Sen är det ju inte... Jag skrev till svar till den här killen till slut att jag tror faktiskt inte att Elon Musk tänker bara bilarna. Jag tror hans grej är batterier.
Ja.
Han har byggt ett varumärke via bilbranschen. Och sen satsar han på den här home battery med solceller.
Ja, kanske är så.
Han har ju liksom byggt, och nu Apple, vad kom de först med? Han har byggt liksom en cool produkt som bygger varumärket snabbt, effektivt.
Mm.
Liksom. Sen är det ju kaxigt att ge sig in i bilbranschen som man trodde var så väl utvecklad och stängd för nya liksom. Men där har han gett sig in. Och sen har han då skaffat sig en bas och sen ska han kränga sina hembatterier och solceller till alla.
Mm. Ja, men Elon, man är lite imponerad över hans mod faktiskt. Han ger sig in i såna här branscher som ingen vågar ge sig. Rymdbranschen.
Ja, precis.
Där SpaceX heter det väl. Vem ger sig på liksom med rymdfärder?
Ja. Nej, men det är kul när man säger så här. Det här är... som bilbranschen, det här, nu finns det inte utrymme för något mer. De pratar ju om att de blir färre och märken ska bort för det är för många och det är väl inte råd att ha så många liksom. Där ger man sig. Så om någon skulle räkna upp liksom branscher där man inte ska vara typ, så skulle bilbranschen vara kanske på topp 3. Det är ingen vi har försökt, för de är så etablerade och stora. Nej, då tar man den.
Ja, det är
jag vet, liksom. Inte ska man starta en bensinmack idag. Men det är ju ett folk som gör det.
Men man ska säga om Tesla, vad de har lyckats med, det är ju att göra det liksom, att göra det coolt med miljövänliga bilar. Det har ju faktiskt ingen annan lyckats med innan.
Nej.
Att plötsligt,
och enkelt. Alltså plötsligt. Det är ju faktiskt enkelt att köra.
Ja. Men att åka enkelt, runt en Tesla är ju en väldigt tydlig symbol. Så därför. Här är någon människa som har tagit ställning för miljö. Men samtidigt så är det en bil som ändå är det läcker att titta på och skön att sitta i, och så går den väldigt fort liksom. Det är ett bra statement i den här bilen.
Och det har de andra inte nästan velat göra. Det är BMW som kör sin i-serie, men de har ju inte velat liksom köra ett parallellt spår med så här. Det är ju inget statement kanske att köpa en Passat GTE.
Nej, det är ju inte det. Nej, men
alltså, det har i3 är ju inte tillräckligt, alltså det är inte riktigt samma sak.
Och hur sugen är man på att köpa liksom, vad ska vi säga, en Toyota Prius? Hur tuff är den egentligen? Eller det där
har också Frankfurt nya Prius.
Ja. Men ja, jag tror fortfarande att Tesla är mer eftertraktansvärd än vad Prius är. Där har de
Men det där kan ju svänga nu när vi får andra bilar med samma prestanda. Så det borde ju det vara samma ställningstagande att köpa den där Audi e-tron, Q5 eller vad det är, om det nu ska heta något sånt.
Eller Q6 eller?
Ja.
Ja.
Men, Så ja. Det är intressant att följa.
Ja, verkligen.
Nu är lite kort bara, så jag drar ett nytt. Winterkorn verkar få stanna som vd för Folkvagn fram till 2018.
Ja.
Martin Winterkorn som vann maktkamp med Ferdinand Beach. Den gamla fotbollsmålvakten nu som överlevde den här maktkampen och har cementerat sig på vd-stolen fram till 2018. Ja, men det samtidigt verkar han gå visste om att bli ordförande. Han ville ju bli Beach efterträdare. Och det var egentligen det som utlöste maktfaktorn, sägs det, från början. Beach kände sig lite hotad, han vill inte sluta nu. Så då verkar han körd för det jobbet, och istället pratar man om den här Reitz, som sitter på Continental nu, att han ska kunna bli ny ordförande.
Okay.
Och sen har nu då man pekat ut vilka som kan tänkas bli Winterkorns ersättare. De har tre på sig och visa upp det. Porsche-chefen var tydligen inte för gammal, men det var Stadler från Audi, och det var någon finanschef, och det var han där. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Dies var som där folkbankchef. Så vi vill se. Men Winterkorn har säkrat sitt jobb i tre år till.
Ja, silly season i bilvärlden.
En annan folkbanknyhet var att de ska sälja sina 19,9% i Suzuki.
Okay.
Samarbetet som varade sedan 20, som har funnits sedan 2009 är nu över efter att de har bråkat i fyra år. Det skulle ju det här, så Suzuki skulle hjälpa Folkvagn att komma in i Indien, och Folkvagn skulle hjälpa Suzuki med teknik för autobroms och det här som är så dyrt. Och det blev ingenting av någonting, det blev inte ett enda projekt, och det sprack redan 2011 tydligen när Suzuki köpte motorer från Fiat, dieselmotorer. Men nu bråkar de till och med om vem som ska få köpa de här 19,9%. Folkvagn vill säga det till vem som helst, och Suzuki säger att de ska få tillbaka sig.
Ja.
Ja, bråk. Men det verkar som att Winterkorn har liksom inte satt ner foten.
Han verkar vara hård
i Formel 1, va?
Ja, Winterkorn lär väl då få höra prata på de här Volkswagen Group Night som dyker upp i samband med bilsalongerna Frankfurt och Genève. Brukar ju prata en hel del.
Han brukar ha ett anförande så här, som en politiker slår med en mässa.
Brukar tycka lite synd om bilindustrin.
Ja, framförallt. Det påstås att Peach var anledningen till att Folkvagn aldrig gått in i Formel 1.
Det kanske blir nu då.
Det kanske blir nu då. Men det känns så sent för nästa år, va? De bygger nya bilar till 2017.
Nästa år kommer det inte hända mycket.
Det ryktas om lite bredare däck och andra vingar och sånt till 2017.
Ja.
Det är väldigt lugnt för nästa år, det är tråkigt.
Ja, det kom ju nyheten för en liten stund sedan om att Williams-förarna blir kvar i teamet. Valtteri Bottas och Felipe Massa. Alla stannar kvar. Det var en jättetråkig silly season.
Marcus stannar kvar, har vi pratat om. Hülkenberg stannar kvar, kommer om dagen.
Ferrari-förarna stannar kvar.
Red Bull kör vidare med Kvyat och Ricciardo. Kvyat var väl, så här, man har ju vissa bra form. Lotus är väl också en nyhet där nu, att Renault har lagt ett bud på, var det 60% av Lotus, va?
Just det.
Och dessutom reglerat lite skulder hit och dit som Lotus var skyldiga Renault lite pengar, så har de strukit det. Och lite grann var de tydligen snälla mot Maldonado som ju bidrar med, var det 300 miljoner va? Från något statligt venezuelanskt bolag.
Man är ganska snäll mot människor som bidrar med 300 miljoner.
Så han är nog kvar också. Och Rocha har gjort jättebra på pallen sen, så att han är säkert kvar. Så det stod nog så här att man räknade med att Renault kommer att hedra kontraktet med Maldonado, så att han är kvar 2016 och 2017.
Ja,
så det är inget där. Det är väl, jag såg någonstans att det ryktas lite om McLaren då, Button och Kevin Magnussen. Så en dansk tidning, jag läste över axeln på en man i planet, allt. Då var det så här, ännu en dörr stängs för Magnussen, men jag tror inte han rör Button. När jag var på Jaguar pratade jag med de här britterna som jobbar i Jaguar. Några hade jobbat med Jaguar när de var i Formel 1 och Så här, de sa att Button är jättepopulär i England.
Mm.
Jättesympatisk. Alltså han är så här folklig verkligen.
Mm.
Så att vi inte Honda rör om. Vill han köra vidare så kör han vidare.
Ja, kanske är så. Du,
Magnusson är lite, vissa är lite kritiska mot honom också. Det var inte så bra första åren.
Ja, men det, jag vet inte. Då är man riktigt kinkig. Jag tycker han gjorde jättebra från sig.
Ja.
Men Maldonado är ju spännande. Han behöver nog de där 300 miljoner för att få stanna. Tror du inte det?
Ja. Han kraschar ju.
Alltså, han kraschar. Det finns ju till och med en sajt som heter... has Maldonado crashed today.com tror jag det är. Ska man klicka där så står det så här yes eller no, och så är det ett urverk som räknar på hur många dagar sedan är det här krascha. Det är ju skitroligt. Killen kraschar ju alla möjliga situationer. Testa att göra en sökning på YouTube på Maldonado och crash. Då får man liksom många, många roliga skratt där.
Marcus kraschade ju.
Ja.
I Belgien är det då. Jag pratade med Eje förra veckan. Och han var så här, det är första gången han har kraschat någonsin, typ, eller i alla fall i Sauber. Och det var inga problem i teamet, det var inga hårda ord och det var ingen gnäll, utan bara, ja. Så bygga bil och så ut igen.
Mm. Det var ju snack om, det var en bana som, de försökte få upp lite fart i bilen och genom att testa med lite mindre downforce på bilen, snackades det om. Och då gick de väl över gränsen för vad som gick då.
Nu är det i Monza när vi sitter och pratar där, så är det Monza till helgen. Då kan jag inifrån Marcus-läget kan jag säga att de har lite problem med bilen på curbsen.
Mm.
Och det är tydligen väldigt, väldigt viktigt på Monza att man ska köra upp på curbsen ordentligt. Men de hade försökt jobba på det. Så att om de ska få till bilen så den klarar det bättre.
Mm.
Men det kanske... Han är i bra form och teamet är i bra form, men det kanske blir lite sämre då. Mm. Om de inte får till det. Däremot så sa de att nästa race, var det Singapore?
Nej, jag har inte kalendern i huvudet.
Då hade de mycket nya grejer på bilen.
Okej. Okay.
De laddar på nu och då, de har ju också båda förarna kvar till nästa år. Nästa år händer väl inget med reglerna?
Jag tror inte det.
Det kommer in amerikansk team, där måste det bli nya förare va? Eller? Haas-teamet borde ju...
Ja, vilka ska köra där?
Det är ju Ferrari-spelag.
Ja, det lär väl komma information om det också snart.
Ja.
Kan man tänka sig. Ja, men vad roligt att Marcus tog poäng förra racet i alla fall. Med lite... Ja. Med lite på... Vad ska man säga? Lite tur hade han nog. Den där sista poängen där.
Ja.
Ja. Det blir nog en poäng på Monza.
Man ska vara där när de andra går sönder.
Mm. Ha, du,
ja, jag har ju som sagt kört iväg min fru, så att jag kommer nog att se lite Formel 1 i helgen eller annat.
Ja, det kommer jag med. Jag ska dessvärre iväg på dop. Det här blir lite komplicerat. Jag vet inte hur jag ska lösa det här.
Du får ha hörlurar och telefonen i.
Det låter som någon sån här reklam från någon tips. På Svenska Spel hade man en tv-reklam någon gång när en kille som stod i kyrkan och så lyssnade på fotboll. Vi får se om jag kan lyckas titta på Formel 1 i kyrkan.
Jag ska komma med ett tips till Yasat när jag håller på. Jag vill ju berätta för dig att kolla på baseball.
Ja.
Det är lite jobbigt för dig på nätterna, men det går. Men om man kollar på deras app där, så kan man ju se streama, liksom, se matcherna live. Men de har också en liten symbolisk hörlur, så då kan man bara lyssna på ljudfilen. Mm. Det är jättebra. Det borde ju Yasat ha på alla sina sportsändningar. Det är ofta om man sitter i bilen eller så här, men man liksom inte vill. Det tar för mycket kräm från internet att hålla på och streama bild. För du kan inte sitta och titta, men du kan ju lyssna.
Det är ingen dum idé.
Lyssna ja. Liksom på Jan och Eje eller även fotbollsmatcher i Champions League. Så sitter man i bilen, så tryck på den här lilla ljud. Får du bara ljudfilen.
Ja, det är skitbra.
Det är jättesmart.
Bra idé.
Efter det, jag har ju haft liksom fotbollsmatcher på telefonen sen när man åker bil och så. Men det hackar ju och det tappar uppkopplingen och man måste liksom ha så bra uppkoppling för att se filmen.
Mm.
Men ljudet är ju bättre.
Mm.
Ja, tips till tv-branschen.
Jag saknar också en grej, det är att när jag tittar på Viaplay i datorn så kan man ju backa tillbaka en sändning. Jag tror att det är 4 timmar jag kan backa Formel 1. Så om jag kommer på, om jag bara har det fönstret på 4 timmar, så kan jag liksom kanske hålla mig ifrån att få veta vad som har hänt, och så kan jag backa 4 timmar. Det går inte i appen, tror jag.
Är inte det?
Nej.
Nej, kanske inte.
Så då måste jag ha min dator. Det kan ju ställa till det ibland.
Mm. Nej, det är ju färre och färre tillfällen när man har dator.
Ja. Ja.
Ja, bra då.
Kom in på motorsport igen. Nu ska vi jobba. Tack för idag.
Tack, tack.
Hej.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.